I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hejsan, fina vänner. Fan vad töntigt till att säga fina vänner. Jag har absolut ingen aning. Alltså, jag tycker mest att det kanske är fint att de speglar oss genom att lyssna på oss. Hej kära vänner och välkomna till Pappapodden. Det är ytterligare en sommarlovsspecial. Det är en härlig känsla. Det är, jag sitter i bilen och jag har precis åkt rullskidor. Det är lördag idag och jag har kommit upp i, jag tror, 22 mil rullskidor sedan i måndags.
22 mil rullskidor, som, ja det är bra.
Ja, det är fan godkänt. Hur är det med dig?
Det är bra, jag sitter i, vad var det nu vi sa nu då? Attis, alltså blandning mellan ateljén och Attefallshuset. Tittar ut över ett ensnår på Gotland, lite halvmulet, någon blå fläck på himlen och så vidare. Det är inte så här, det är inte världens bästa sommar, det kan man inte säga. Alltså den är trevlig och mysig och så här, men det är inte det här som var det 2018 när det var liksom,
exakt,
100 grader
tre veckor. Ja, men samtidigt får man vara kanske glad över det, för nu ska det ju vara 40 grader i London, i vissa delar av Europa är det upp mot 50 och sånt där, att vi slipper den här jordens undergångvädret som råder på många håll.
Ja. Några dagar i undergång skulle jag gärna vilja ha, så man kan ligga och
ja, men jag tycker också att jag tycker att den här sommaren är föredömligt liksom äkt svensk.
Ja,
den är liksom nästan SD-osande i sin svenskhet. Alltså att varje dag, alltså sen är det några, det kommer då har det kommit några så här 27 grader och sånt, men annars så är det att det ligger kring 20 grader, ibland lite över, ibland lite under. Och varje dag har alla sorters väder.
Ja, just det.
Det är lite blåst, det är lite regn, det är lite moln, det är lite sol och det är lite uppehåll liksom.
Det man kan säga är att
alla dagar har hela väderbuffén.
Det är väldigt härligt väder om man håller på med konditionsidrott.
Ja, igår så körde jag intervaller på rullskidor med min lillebror. Då hamnade vi i ett bibliskt skyfall. Men
ja, här har det inte varit så mycket sånt på Gotland. Här har det mest varit där runt 20 och lite omväxlande och lite halvblåsigt ibland.
Jag som suger på hårt är ju att vara vid, alltså på stranden, för det blir så jävla kallt med blåst.
Ja, usch.
Fan vad otroligt intelligent och pigga spaning jag har. Vi har återigen varit hos Moa, min syster i Nyköping, som har MTV Cribshuset med smak. Vi har hängt där i princip hela sommaren.
Ja, men det har blivit sommarens grej alltså.
Ja, absolut. Där har jag märkt att
ni får köpa årskort där.
Ja, verkligen. Jag har märkt att om man har så här världens största däck och pool och så trädgård, vad mycket man är ute då. Alltså det är så jävla bra designat för den här svenska sommaren, för att det är ju ändå väldigt, väldigt mycket solglimtar i de här ganska ostadiga dagarna. Men när man är hemma på Rebeckagatan, det är knappt så att vi orkar gå ut på altanen av någon anledning alltså man är, vi är inne mycket mer. För då är det så här, fast vi bara har några hundra meter till vattnet, så är det så här, vi ska packa, vi ska fylla termosen, vi ska bestämma oss för att ta oss dit. Och det gör man kanske inte om det är ostadigt. Medan när man är där hos min syster då, så går man ut varenda gång solen skiner, som ändå kanske är då 65%. Så det är inte så konstigt att deras familj är bruna som pepparkakor, fast de har 0% egyptiskt påbrå.
Ja, nej, men här på Gotland så är det ju så att alltså, stranden är ju för den typen av dagar. Det var ju någon dag för några dagar sedan här när det var, när vi låg, när, man, när det var jättevarmt och härligt. Men annars har ju vi hamnen i Härvik. Det är perfekt när det är lite så här ostadigt. För dit går man och så dyker man i från piren. Och sen så tar man en glass på fiket. Alltså det är bra. Liksom en... den typen av utflykt. Jag har byggt en koja. Det känns väldigt väldigt bra att bygga kojaväder, har jag märkt.
Ja, men var det den som du lade upp på Insta stories igår?
Exakt. Det är ju
fin.
Ja, tack så mycket. Jag är ju värdelös på sånt här. Jag kom på när jag satte bastun att jag slipper bygga om jag bara tar en lastpall och sätter upp den och stagar upp den, så har man ju ett golv. Så man, då har man ju alltid en start.
Det är ju skitsmart. Ja, precis. Det var ju väldigt fint och sådär och såg trevligt ut. Men det var ju lite sänkt ribba för koja.
Ja, den är inte, det är ju en grund.
Ja.
Ja, men,
ja, men kul ju.
Med tanke på att
jag har haft ett sommarprojekt som har spårat hittills. Eller berätta färdigt om din koja.
Ja, nej, men det har ju varit en sån grej som har varit... Vi har ju varit här sedan sommaren 2011 var första sommaren, va? Och du har ju tjatat sådana där kojan varje år. Och jag har aldrig orkat. Men sen så nu så orkade jag helt plötsligt börja.
Hur många arbetstimmar var det?
Som jag la upp och hänga upp den här. Ja, det var inte många. Två kanske.
Två, ja. Och hur mycket hjälpte Martin till?
Nej, Martin är inte här överhuvudtaget. Så att det var ingen. Det var bara jag.
Wow, ja, det var extra imponerande.
Ja.
Ja, verkligen snyggt jobbat. Mitt projekt som jag sparat mest, alltså det var så jävla gulligt. Jag har haft ett projekt som jag pratar om varje sommar som aldrig blir av. Och jag har till och med pratat om det i podden säkert. Det är att cykla runt sjön Norredellen i Hälsingland.
Just det, det har jag hört. Alltså det var någonting, någon gång så gjorde någon en sån utflykt.
Exakt. När jag var 3 eller 4 år, jag tror jag var 4, så gjorde jag, Anna och Moa, alltså mina stora systrar där med pappa.
Ja,
och jag var så liten så att jag fick sitta i en cykelkärra.
Mm.
Och det är 52,4 kilometer runt den här sjön. Mm. Och jag tror, vi hade med oss tält och sånt där. Jag tror vi körde typ 2 övernattningar och cyklade. Och det var jättehärligt minne, för att vi behövde hela tiden ha nödproviant och reservproviant och proviantera hela tiden. Ja. Och då var det kexchoklad.
Ja.
Och jag hade så jävla lyxigt läge, för jag satt ju bara i den där kärran och fick käka kexchoklad. Och sen så spelade vi kasta gris i tältet på kvällarna.
Ja.
Och sen nu har ju min äldsta syster då, Anna, köpt ett ställe vid Norrdellen.
Ja.
En gård som heter Arv. Så nu är vi lite mer i trakten. Och förra sommar så var jag på cykelsemester i Hälsingland ju.
Ja.
Vi poddade där vid någon sån här milsten.
Just det.
Och då cyklade jag runt och tyckte, alltså, det var typ den vackraste cykelturen jag gjort i hela mitt liv. Eller åtminstone sedan jag var 4 år. Och då har jag tänkt att jag ska cykla där runt med barnen och tälta och sådär. Men de har väl inte tänt så jättemycket på idén. Men min systerson Nils, alltså Annas son, hörde att jag pratade om det här. Och han tände på alla cylindrar och ville verkligen göra det.
Mm.
Så jag sa väl förra sommaren till honom lite vakt att ja, men fan, det är klart att vi ska göra det. Och sen har jag inte tänkt mer på det. Så ringde han upp mig. Och han är skitgullig. Han är ju lika gammal som man. Han ringer ibland och vill snacka om grejer. Men ofta i slutet av samtalet så är det som att samtalet, det finns ett naturligt slut för samtalet med att han inte riktigt vill lägga på. Och då är det ofta att han vill att jag ska beställa någonting till honom från tyngre. Något kosttillskott eller sådär. Och nu var det samma sak att jag märkte att han hade ett ärende som han drog sig för att ta upp när han ringde för kanske en månad sedan. Och då var det att han frågade, ska vi inte cykla runt Norrdellen nu i sommar?
Ja.
Och det var ju så jävla fint och kul och rörande på alla sätt. Så då såg jag till att sätta ett datum för det. Och sen så, men utan då övernattning, för att han är ändå så pass stor och stark så att han klarar det. Mm. Och så får jag med Iris också. Och Iris också är stor och stark och klarar det på 52,4 km på en dag. Alltså räknar jag med, men jag har inte testat det. Och så det här ska vi då göra om 4 dagar, den 20:e. Och väderleksprognosen är alltså helt otrolig. Det, varenda dag runt omkring där på SMHI står det att det är osäker eller ganska osäker prognos. Men just den 20:e så står det att det är säker prognos, att det ska vara jättefint. Typ 24 grader och sol och inte blåsa så mycket. Men jag satt här och för några dagar sedan så kom jag på att jag måste ju köpa såna här bibs till dem. Alltså hängselbyxshorts med hängslen, du vet, och förstärkning, så här blöja i grenen.
Ja.
Så att det blir härligt för dem. Plus att jag tänkte att vilken fin grej när vi kommer ut där till Arv på morgonen 20, om jag ger ett par bibs till Nils. Så jag beställde det. Och sen så kom jag på, fan, det skulle vara kul att beställa en snygg tischa också. En mörk, en grafitgrå tischa, så att det blir lite uniformt. Och så hittade jag en sån och beställde likadan till både Iris och Nils. Och sen kom jag på att det skulle vara väldigt kul om man, om det blev som teamkläder, att man hade en logga för det här eventet.
Just det.
Och där började det bli problem, för jag är helt värdelös på alla så här ritprogram och loggor och sånt där.
Just det.
Så att det var, ja, men säkert 5 timmar gick ut för mig på att göra en logga. En Nordellen runt 2022 logga.
Som du då beställde och liksom för att få då printad på de här tröjorna?
Ja, så då beställde jag stryketiketter. Och jag hoppas att Nils inte lyssnar på det här, för att det kommer bli så... och sen har jag också beställt till skrivaren, eller köpt klisterlappsark. Så att, och jag har så här väldigt fina trekcykelflaskor, väldigt många, så att jag har märkt upp dem med klistermärken med den här loggan.
Jättebra.
Och sen, vad sa du?
Ja, men jättebra, perfekt.
Ja, och sen så då kommer Iris och Nils och jag ha teamkläder med logga. Det känns så jävla bra, men det känns också lite sjukt hur mycket tid och pengar jag lagt på det. Men, jag tror,
men,
det,
men kommer du ha en 140 000 kronor cykel och de cyklar runt på någon biltema för 3 000 styck eller?
Iris har en väldigt dyr cykel, men och jag har en väldigt dyr cykel, men Nils cykel vet jag inte, men han är ju fotbollsspelare och stark och sådär, så det springer.
Ja, men det hade ju varit next level shit om, ni, om du också hade teamcyklar.
Ja, det får jag faktiskt ta nästa gång, du har rätt i.
Ja.
Ja, men... det blir jättekul det här.
Ja,
alltså så himla kul. Och det nästan roligaste är ju att ge honom den här liksom goodiebaggen. Även jag funderat också mycket på påsen som han ska få med sina grejer på morgonen. Du vet att det ska ligga någon bar, det ska ligga någon sportdryckspulver från Mårten. Det ska vara en klistermärke med loggan på påsen. Jag funderat på så här, vad finns det för påsar som känns tillräckligt lyxiga? Helst skulle det vara en sån här som en sportbag i plast som man har på typ, får på maratonlopp.
Ja, just det, just det, just det.
Men så det är sånt som jag håller på med på sommaren.
Men liksom 52 kilometer sa du, eller vad sa du?
52,4, yes.
Och vad, du, jag, det här måste du ha tänkt också, att planera upp liksom hur ni ska cykla och hur långt de kan cykla i sträck och när ni ska ta rast och sådana där saker.
Ja, jag har tänkt att jag tror att snittfart, alltså rullsnittet, kommer vara 15 km i timmen, vilket är ungefär 4 timmar då.
Ja.
Och sen har jag tänkt att de ska aldrig behöva säga till att vi ska ta en paus, utan jag alltid ska föregå dem, för det kommer kännas cleanare.
Och vad är det då? En, hur ofta tänker du då? En timme, en gång i timmen?
Nej, jag tänker lite oftare, så jag tänker att en så här 5 minuters paus en gång per mil.
Ja.
Typ käka en halv Snickers och dricka några klunkar och kolla på utsikten var 10 kilometer.
Ja.
Och att det blir typ en längre badpaus kanske och en längre lunchpaus.
Ja.
För det finns massa olika utflyktsställen också. Och att det då, och liksom att, alltså vi ska ju verkligen inte försöka göra en snabb tid på Strava eller någonting, utan maximera njutet och få dem, alltså det kommer ju bli skitjobbigt för dem tror jag, men att det ska bli jobbigt på ett härligt sätt och att vi ska njuta av badet i Fönebo och sådär. Så att jag tänker att det kommer ta typ 6 timmar och att vi då kommer åka 9, var framme vid 15, att det är precis lagom fikatid. Så förutom allting vi stoppar i oss under dagen så kan vi fika och känna som hjältar när vi kommer tillbaka.
Låter som ett, låter som ett rimligt upplägg.
Ja, och liksom om det behövs mer pausen så tar vi det. Men jag tror att det är där omkring det ligger. Jag vet ju, Iris hade ju någon ryck förr, alltså hon var ganska liten, typ hälften så lång som hon är nu, innan hon tillväxtspurtade. Där vi körde till och från skolan 2 dagar i rad. Och det är ändå över 10 kilometer. Eller det. Ja, det är kanske prick 10 kilometer till enkelväg. Så att det ska nog gå bra. Jag tror det ska gå bra.
Det kommer bli kanon.
Ja, ni får ju en rapport i nästa avsnitt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Läsglasögon.
Ja,
är det någonting som du...
Fan vad rolig grej det är. Alltså man blir lite fnittrig när man tänker på läsglasögon.
Har du tänkt någonting på det? För dig själv?
Ja, jag har tänkt på sen när alltså att det är ju någonting som händer för alla, men jag känner mig själv väldigt långt ifrån det.
Jag tror att det är olika. Jag tror på ett sätt så märker man det inte lika tidigt. Eller man, förr när liksom texten man konsumerade var alltså i storleksmässigt statisk så att säga. Så var det ju tydligare. Nu är det ju så att man kan ju hela tiden hålla på och förstora olika saker och anpassa sig.
Ja, just det. Det är sant.
Jag tror att liksom övergången blir inte lika tydlig, att man helt plötsligt sitter med, jag tror att folk, om man nu läser e-böcker till exempel, så tror jag att folk liksom gör större text på tidigare än de börjar, du vet, ha den längre och längre ifrån sig, för det är ju det klassiska ju, att man sitter.
Men om vi tar ett för mig väldigt aktuellt exempel, min svåger Martin, han är ju fascinerande för att han är väl född 78 tror jag.
Ja.
Så att han är då 44 år och han är ju helt fascinerande i att han inte har åldrats någonting. Alltså han har slät hy, han har inte tappat något hår överhuvudtaget. Han har extremt tjockt hår. Och sen så har han inte fått varken ett enda grått skäggstrå eller ett enda grått hårstrå, trots att han är 44.
Det är intressant.
Det har liksom inte hänt någonting. Möjligen att han, om man tittar på bilder hur han såg ut för 15 år sedan, så tycker man så här, men gud vilken halvfånig valp han var och vad snygg han är nu. Så att han är bara vunnit på det. Det absolut enda är då att han har fått läsglasögon nyligen, och att det, alltså han klarar sig inte alls överhuvudtaget utan dem.
Okej, okay, alltså det är så.
Alltså han är också helt beroende av dem, fast han inte hade något som helst synfel förut.
Ja, han är läkare, eller hur? Det är ju läkare.
Ja,
ja. Jag tänker att hans yrke är väl också att där måste man ju titta på ett annat sätt. Alltså,
men jag tror inte man hinner med mobilen så här. Absolut att man kan om man läser en e-bok ändra texten, men det är så många gånger man tar upp mobilen för att kolla hastigt, och det klarar han inte. Nej. Utan.
Ja, just det, då måste han ha.
Ja, men det som så händer på ena sidan har du rätt, och andra sidan så slås man av det alla gånger man plockar upp mobilen för att kolla något hastigt.
Ja, men det är väl det som är grejen, att man jag har olika spår på det här. Men jag tänkte börja med, alltså jag kollade upp då varför man får överhuvudtaget, jag tycker det är lite spännande. Och då är alltså någon gång mellan 40 och 45 så börjar man se närmare på nära håll. Om du vill ha ett fint ord för det här, vilket jag antar att du vill ha, eller hur?
Klart.
Så kallas det för presbyopi, ja, eller ålderssyntet. Mm. Och det här, alltså det beror på att linsen i ögat, den stelnar allt mer ju äldre vi blir. Och till slut så stelnar den i det här avståndsläget. Och då blir det svårt liksom med formförändringen på linsen. Så den kan inte längre koncentrera sig tydligt på när det blir det som en närbild. Sen finns det massa förklaringar om vad som händer med ljuset och hornhinnan och så, men det kan vi skita i. Och det här kan då i sin tur göra då att man känner sig trött, får huvudvärk och rinnande och röda ögon, plus då att man då ser sämre. Och det här är liksom
ingenting... Och vilken ålder brukar det här vara?
Ja, mellan 40 och 45.
Ja.
Brukar det börja. Och det finns liksom inte så mycket man kan göra för att förhindra det här, utan man, det handlar ju om att gå till en mack och köpa någon sån här läsglasögon och en sån här senilsnöre. Eller hur man nu vill lösa det.
Men finns det några extrema avvikelser här, liksom att det är folk som drabbas av det när de är 55 eller 35?
Alltså, först. Det framgår inte, men jag menar, så är det väl alltid. Det finns väl inga inga regler utan undantag, så att säga.
Nej.
Men det är någonting som händer i alla fall, och som är, och det här är ju intressant då, för att det var då jag började tänka på det här med. För jag har såklart börjat tänka att så här, fan, sent lite dåligt. Alltså så här, och det här är ju en klassiker för mig, att jag börjar känna efter olika såna här ålderssymptom. Är det inte så att, ja, det har ju varit liksom, vi har pratat om det tidigt i poddens historia, med det här med klassiken,
kiss.
Ja, kisset då, att man får förstoret prostata, vilket ju då är avfärdat för att det finns inga belägg för att man får det redan i 40-årsåldern. Speciellt inte 30-årsåldern när jag började prata om det. Men också det här med, du vet, när man sätter sig ner och sådär, att man stör och liksom sådär.
Men tror du att du tänker så mycket på det för att du liksom lite längtar efter det, att du längtar efter att bli vuxen på riktigt, eller för att du har panik inför det?
Det finns väl någon sån grej i mig fortfarande, att det är så här, att jag med liksom en lite barnslig fascination liksom vill ha de här symptomen på att man är äldre, för att man har liksom, du vet i Inception, kommer du ihåg den filmen? Jag såg den här om kvällen.
Ja, därför har jag den. Ja, den är så jävla bra.
Ja, men då planterar de ju går de in i folks undermedvetna och planterar en känsla eller en liksom en idé som då personen i fråga tror är deras egen. I filmen då så är det ju då att de ska få huvudkaraktär, eller den här killen som är också i han som är ond skurk i Batman och som också är med i det här Peaky Blinders, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter.
Just det.
Han ska ju då sälja och stycka upp släktens företag, eller pappans stora imperium, när han, eftersom pappan ligger för döden. Så att då planterar de in att pappan älskar honom och att pappan då inte vill att han ska bli som honom. Och då föds då den här idén att han ska stycka upp företaget. Ja, och i den filmen så är det ju också så att Leonardo DiCaprios
honom hatar du inte?
Nej, det gör jag verkligen inte. Hans för detta hustru då, han är ju enkeman. Hon, de hade ju liksom varit inne i en sån här drömvärld, för det är det de gör. De sover ju och sen så är de inne i någon sån här värld, och då har de ju varit i den här världen väldigt, väldigt länge.
De har skapat en hel värld tillsammans.
Ja, alltså, och i liksom i verkligheten så har de varit typ borta en natt, men i drömvärlden så har de varit borta i 50-60 år någonting.
För de är en dröm.
Ja, och då har ju han, typ, för att komma ur det här, så har ju han planterat in i henne att världen är inte verklig. För att hon vill ju vara kvar i den här världen. Så att då får han henne att då ta livet av sig i den där drömvärlden, för att sen vakna upp på mattan i där de ligger och sover i sitt vanliga hus hemma med sina barn. Men då, problemet är då bara att den här känslan av att världen är falsk och att jag måste ta livet av mig för att komma till den riktiga världen, den är redan planterad i henne. Så även när hon är tillbaka i verkligheten så har hon den känslan, vilket då gör att hon till slut tar livet av sig. Och varför sa jag det här? Jo, för att när man är ung, eller när jag var ung, då vill jag ju inget hellre än att bli äldre hela tiden.
Nej.
Och det är som att det här är implanterat i mig, så att nu, även nu när jag är äldre, så är det fortfarande så det, att jag vill bli äldre. Så att därför tror jag att jag undermedvetet
griper. På samma sätt som jag alltid så här liksom graviterar mot milf-genren i pornografi.
Ja, exakt. Fast du, nu snart blir det typ så här barnporr för dig. För att milfarna är liksom i 30-årsåldern och du är liksom 60-70, men du tänker fortfarande att det är. Men så det kommer jag ihåg apropå porr, att jag tyckte det var så sjukt när jag var typ 15-16 och man såg att det var så här 18,
att jag tyckte att så här, shit, hon är ju typ i min ålder.
Ja, just det.
Alltså att det blev ju liksom, det blev ju sjukt på något sätt. Än bara, ja, det var ett jävla konstigt stickspår. För jag vet inte hur jag ska, jag kan inte hämta hem det, känner i dagsläget. Det är ju inte lika, alltså så här, det är ju inte lika.
Jo, det var liksom en mindfuck av fel anledning liksom. Att det man skulle tänka som porrkonsument var, oj jävlar, var kittlande med någon som är så mycket yngre än jag.
Ja, just det.
Fast du tänkte, jävlar var kittlande med någon som är så nära ålder.
Ja. Något sånt.
Men det var egentligen jag tycker jag hade sin plats i podden, verkligen.
Ja, men jag vet inte, det var inte riktigt samma. Jag tycker din är mer spännande. Att MILF, ja, fast i och för sig, det är ju samma grej. Att MILF går från att vara någonting som är så här, lite kittlande och äggande för att det är en äldre kvinna, till att bli någonting som man är så här, en riktig yngling, någon som fortfarande är
jag tror inte det är därför man söker liksom på det. Utan då kanske man mer kör den här 18-årsgrejen, om det är det man är ute efter.
Ja, men
utan det är just för att man lever i en förlorad värld.
Ja, men att du och jag snart börjar porrsurfa folk som fortfarande är könsmogna, kanske man inte säger. Folk som inte har gått igenom klimakteriet. Man bara, åh, lammkött! Liksom. Ja. Men, ja. Fan, det var inte där jag skulle hamna. Porr, det var inte riktigt... Jo, nej, det är ju ingen fara på taket. Jo, alltså att jag fortfarande då har inprogrammerat i mig att allting som gör mig lite äldre är någonting positivt. Fast i takt med att jag blir äldre så är det ju inte riktigt det längre. Vilket jag då blev varse när jag började prata om det här lite med Li. Det här med läsglasögon. För att hon blev
hon
ju så
jävla... Hon är inte där än, eller?
Vad sa du?
Hon är inte där än.
Nej, men grejen med henne är att hon har ju alltid haft någon typ av synfel. Så hon har ju sådana utskrivna... eller vad man säger, terminalglasögon, vilket jag aldrig riktigt fattat vad det är för någonting. Så hon ska ju egentligen ha glasögon när hon sitter och jobbar, för att hon har någon typ av synskada, kanske man inte heller säger. Men hon har ju aldrig dem på sig, så jag vet inte riktigt hur det där funkar. Men det har hon haft så länge jag har känt henne, att hon liksom har haft någon typ av terminalglasögon. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Skitsamma. Men hon tycker inte alls att det är lika kittlande som jag med läsglasögon. Nej. Utan hon tycker ju, alltså hon blir typ äcklad av det. Alltså tycker att det är pinsamt. Oj. Och äckligt. Och då blir jag ju dels, jag är ju inte riktigt där ännu, det förstår jag, speciellt efter din beskrivning av din svåger där. Alltså så här, när man behöver det, då märker man det verkligen. Och så är ju inte jag. Jag kan ju fortfarande, tar ju upp mobilen och läser Aftonbladet utan problem, utan att ha behövt förstora upp. Däremot så tycker jag ju, och jag vet inte om det här är en frukt av att jag nu vet att det händer någon gång mellan 40 och 45, så tycker jag ju att jag får, alltså jag måste anstränga mig lite och jag måste ha mobilen lite längre ifrån. Jag tycker inte att det är lika lätt att ha den så här nära, och jag känner ofta att jag liksom...
Nej, men så kan jag också känna att man märker ju redan att ögats liksom elasticitet är lite sämre, att det är svårare att ställa om. Inte några problem när jag styr över det själv, utan det är mer att det blir mer och mer besvärande när barnen sticker upp saker i ens ögon.
Ja.
Alltså jag tror inte att det var så svårt för mig när treåriga Iris stack upp någonting i ögonen på mig, som jag tycker att det är nu.
Det är ju ont i och för sig om någon sticker upp någonting i ens ögon.
Ja, jag vill fråga, framför ögonen menar jag. Liksom att barnen tror att det är 5 centimeter från ögonen som man ser som bäst, fast själv tycker man inte det. Och det blir mer och mer påtagligt att det inte är det.
Men så är det två saker här. Alltså, dels så är det ju då, alltså, att jag kom med det som någon liksom lite kul och spännande del i livet. Medan hon blev äcklad och hånade mig och sa nej, du är inte alls där ännu. Vilket ju gör då att jag också blir så här: men vadå, varför skulle inte jag kunna vara där? Alltså varför skulle inte jag kunna ha... Alltså det blir liksom plus att jag då blir liksom kränkt av att hon som ett barn som kommer och ska berätta en rolig nyhet för en förälder. Och sen så får inte
men
alls.
Vad är nyheten då? Det är att du tänkte, hur sa du till henne? Att snart,
ja, men
snart
jag börjar känna liksom. Jag börjar känna läsglasögon, att det är liksom mitt läsglasögon, det är snart dags. Lite som man kommer springa, lite som en katt som bär in en död mus. Och stolt visar upp den för sin matte och så förväntar sig något typ av reaktion av något slag, vet jag inte, de är ju djur, men om man nu förmänskligar dem liksom. Lite så var det då, och jag tänkte att jag visade upp någon fin trofé, men sen så fick jag bara äckligt, och sen så kastade ut och så blev jag liksom utstängd utan någon skål med mjölk på tomten, vilket gjorde att jag blev liksom sur över det. Men jag blev också lite ställd för att det är så här, men det kommer ju hända. Jag kommer ju behöva läsa glasögon någon gång. Alltså, även om jag inte exakt behöver det just nu. Och det är ju deppigt då om Li blir äcklad av det. Alltså, det är ju, ja, för det är ju någonting naturligt. Och sen så var det i samma veva som jag hade berättat det här, vilket ju inte liksom gjorde att det blev mer sexigt. Det var, då hade vi precis varit på den här piren som jag berättade om, där vi hade tagit ett dopp. Och så gick vi därifrån och då hade jag, som man har, lite gaser i magen. Så jag skulle, vi var utomhus, det blåste lite, så jag skulle släppa en smygare när vi gick och pratade. Alltså, tänk att ta. Men så blev det liksom en den lät sådär, verkligen inte med flit, men den bara lät ganska mycket. Och det var i samma veva som jag pratade om den läsglasögon. Och det var ju folk runt omkring. Alltså, jag vet inte hur mycket folk hörde, men Li blev ju liksom, men vad fan gör du? Alltså, gå runt och prata om läsglasögon och typ såhär, skiter på dig offentligt. Att det liksom är, det här är inte, det här är inte den mannen jag gifte mig med, och inte heller den man som jag vill.
Men har hon hört det här? Jag vet inte hur mycket lyssnar på podden. Har hon hört om det här när du stod vid pisaren 15 minuter efter att du hade kissat på dig på ett intervallpass?
Det har jag inte berättat för henne om.
Nej, så, gör inte det.
Och jag tror inte att hon har lyssnat på podden. Hon brukar ibland, nej, man märker att hon lyssnar på inledningen av podden ibland när hon är på typ tunnelbanan. Men hon verkar aldrig ha lyssnat hela avsnittet. För det kan vara att hon, nej, kommenterar något resonemang som gör så här, ja, men fast det utvecklar vi ju sen. Det är så uppenbart att hon inte har iddats. Eller vad fan, hur
det är lite dåligt ordet, betyg till podden kan man säga, men ja.
Ja, men nej, men sen i samma veva, det var några osexiga dygn. Jag ska säga att det har faktiskt blivit lite bättre sen dess. Men för då hade vi ju Martin och Digge här då, kompisarna. Och då blir det en sån här klassisk mansfälla. Alltså, och det är mans- och kvinnofälla, och den brukar alltid tas upp i samband med högtider, jul och sådär. Att det är så här, men get your fucking shit together och plocka undan bordet och hjälp till att diska och greja. Alltså så här, det blir att man sitter, sitter kvar och pratar, och sen så börjar kvinnorna duka av och liksom gör allting, och så sitter männen och skrockar och dricker lätt grogg och röker cigarr eller vad de gör.
Gud vad jag inte känner igen mig i det.
Om man nej, det kan jag verkligen tänka mig att du inte gör. Men det är för att du inte kan sitta still. Alltså, du kan ju inte sitta en måltid. Nej. Överhuvudtaget. Så att det är fusk.
Men det är för att vi är jävligt hårt drillade i min familj. Alltså att mamma och pappa tyckte att fan, nu har vi fixat middag, ni får plocka undan, och ni får göra det ganska fort, barn. Ja. Så att vi har med oss det i ryggmärgen att man plockar undan. Alltså det börjar det där, de där tallrikarna bränner i oss. Ja, jag Forsbergs vet. Barn.
Och det där är ju alltså jag är ju inte drillad i något sånt här överhuvudtaget. Jag tömde diskmaskinen ibland hemma, och det var ju alltid under gråt och tandagnissan. Jag minns verkligen den känslan av när mamma eller pappa lagade mat och sa till mig, vad kan jag varit då? Alltså typ 13, 14, alltså ganska gammal. Och bara, kan du tömma diskmaskinen medan vi lagar mat? Och jag bara, alltså, jag har så ont i knäna. Jag kommer ihåg att jag bara var så här, alltså det var liksom det jobbigaste jag visste. Och jag tycker att det
är inte goals.
Nej, men det är ju bra att ha med sig när man har egna barn. Alltså att jag vet hur jobbigt, fysiskt jobbigt det kan vara att hjälpa till med hushållssysslor. Jag har det väldigt nära.
Ja, vet fan.
Men det som händer i alla fall är ju då att jag tycker att Li, och det här är verkligen det ensidiga, det här är min version då såklart. Jag tycker att Li blir, och det här är ju, det är ju dubbelt alltså. För att man är ett sällskap, man är liksom, det är inte bara jag och Li, utan vi har liksom folk med här. Det är klart att man, alltså någon typ av dela på hushållssysslor, någon typ av värdskap, alltså det är någonting, det är någonting som kickar in. Alltså det är ju inte bara som att vi är hemma hur som helst, alltså ensamma, utan det är ju någonting annat. Men jag tycker att Li, hon har ju det här mood manager, alltså vara liksom till lag så göra det mysigt för folk. Alltså hon har ju det liksom ned, alltså inpräntat i sig själv. Alltså det är ju hennes, det är liksom, det går inte att göra någonting åt det. Så att på samma sätt som hon, när vi har då folk här, så blir ju hon lite mer upptvinnad i liksom fejeriet, medan jag är ju ledig och tycker att tvärtom, att jag liksom är så här, nu kan vi chilla lite grann. Nu behöver det inte vara så jävla bråttom med allting. Man kan liksom, man behöver inte diska på kvällen. Man kan låta disken stå och göra en dag efter, innan frukost till exempel.
Jag minns det från när Sara var på Gotland, att du var väldigt ledig och att det var Sara och jag som typ lagade maten och skötte hushållet.
Ja, men det där har blivit lite bättre.
Men då var ju Li borta också.
Men där har jag blivit lite bättre, alltså på, ja. För att jag tror att på den tiden så var ju jag, Och det där tror jag på riktigt. Alltså, om jag får lite allvarligt en stund, så tror jag att det har att göra med psykofarmakan och hela den grejen. För att jag på ett helt annat sätt nu tycker att det är... Jag har till exempel så här lagat mat vid två tillfällen den här veckan, trots att Martin har varit här. Och det har ju typ aldrig hänt förut. Att det liksom är att jag lagar mat och hittar på en middag och lagar den själv till liksom när de är här.
Alltså, du har fått den liksom energi som saknades.
Ja, men lite. Alltså att det liksom är... och jag har orkat bygga koja och så vidare. Ja, men skitsamma. Men så att då blir det ju det här att jag tycker om att sitta kvar, dricka ett glas vin och snacka skit, medans då Li börjar duka av. Och sen och då blir jag liksom ännu mer, för det går inte att vinna den där fighten. För att jag, alltså det är så här, jag kan ju inte vara den, alltså om jag säger så här, skärp dig, vi tar det där imorgon, då blir jag konstig också. Och det blir också konstigt om jag bara sitter kvar. Så att jag liksom måste ju tvingas upp och hjälpa till. Och jag tycker här är, jag tycker det är skitsvårt. Och Liv i alla fall, hon blev i alla fall sur på mig vid något tillfälle. Och då blir hon det också, vilket jag glömde att berätta, det här med när jag fes på piren. Då liksom skällde hon också ut mig offentligt. Alltså vilket gjorde att
det blev
dubbelt pinsamt för mig. För att jag hade ju inte, min intention var ju inte att släppa en brakare.
Nej, det är
på piren. Utan det var ju så här, jag skulle släppa en smygare. Och sen så får man, och det var väl ingen som hörde det. Däremot så hörde jag alla andra när Li typ blev äcklad.
Det där pratar vi ofta om i vår familj. Att jag tycker det är så hemskt att när någon pruttar i bilen, så bara, vem är det som har pruttat? Alltså att den personen ska liksom
Hängas ut.
Och ofta är det ju jag, så då är det ju säkert, eftersom det är säkert att vara liksom taskig mot mig. Men det är jobbigt när det är typ Rut som har pruttat och alla håller på sådär.
Ja, Jojo gjorde en sån grej när vi stod i, om, när det pruttas i bilen hemma i vår familj, så är det ju kanske 11 gånger 10 jag. Och då Jojo, vi brukar kalla honom för attackminglaren. Han liksom är ju, kan ju vara väldigt social på ett attackerande sätt. Och då stod vi i kön på väg till Gotlandsbåten och stod och väntade, och folk har bildörren öppna och sådär, och vi ska köra på. Och då slog han sig slang med en mamma i någon cool folkabuss med två döttrar, och började prata om hur mycket jag pruttade i bilen och sådär när jag satt liksom i bilen. Ja. Men ja, och då, så att då var det, det här var då det här var ungefär i samma veva som det här med diskpratet nu och det här hushållsarbetet. Så att då blev det lite grann som att hon typ snäste åt mig offentligt liksom framför våra främmande, så att det blir liksom konstig stämning. För att
jävligt ofrämmande främmande, ska man ändå säga.
Ja, det är det ju. Och det liksom verkligen, det är ju inte som att det var några som vi alla träffat, men det blir också lite konstig stämning. För att jag är ju som jag är också, alltså jag har ju svårt att ta kritik, i stunden. Alltså det, min initiala reaktion är ju alltid att gå till attack nästan. Alltså att det är så här, håll käften, du har fel, jag har rätt, stick åt helvete.
Som när jag tar ut tunnelbanan med den här sedeln.
Lite så. Men sen så liksom när jag har gått undan lite och tänkt efter, så kan jag ofta förstå att det ligger någonting i kritiken och jag kan ta till mig den och ändra mig. Men alltså min liksom impulsreaktion är bättre fäkta än illa fly, eller om man nu får vända på det. Vilket gör att det blir ganska konstig stämning då, för att hon säger åt mig och jag liksom fräser tillbaks. Och så blir det som så här, men vänta nu, när blir vi ett par som bråkar om hushållssysslor? Alltså det känns ju så ovärdigt på alla sätt och vis. Dels, det är ju två saker. Dels tycker jag det är ovärdigt med hushållssysslor på semestern. Det tycker jag någon annan borde sköta utanför familjen på något vis. Och sen så två, jag tycker det är ovärdigt att bråka om hushållssysslor. Alltså det finns inget som jag tycker är mer ovärdigt. Och tre, tycker jag att man, om man vill, om man framför kritik till mig, och nu riktar jag mig till Lido för jag vet att hon inte lyssnar i alla fall då, när det gäller min då bristande hushållssyssla och så vidare, så får man göra det medelst sms, tänker jag, så jag kan läsa det liksom och ta till mig det själv i godan ro, i lugn och ro. Men
är det något, kan du ge mer dig på, alltså det, självklart så tror jag att de allra flesta tycker att det är fel med offentlig schavottering. Men skulle du kunna ge dig på den här punkten att, alltså för det är ju ändå jävligt nice att ha det lite fint omkring, så vakna till tillstädat, särskilt om det tar bara liksom kanske 10 minuter av plock. Är det någonting som du skulle kunna ge mer dig på det här?
Ja,
eller är det en kamp som är viktig att vinna?
Ja, nej men, ja, alltså, det som det var Digge som kom med det diplomatiska förslaget, vilket jag tycker är ganska bra. Det är ju så här, om det här är ett litet problem, då det man gör då är att man delar upp det. Så att man så här, idag är Li ledig från Sysseland, då är det jag som ska göra dem. Men då får jag göra dem. Då får jag göra dem när jag vill. Alltså om jag då vill liksom duka av det värsta och bara spola av det så att det inte liksom så här matrester, middagsrester förfasas, inte förfasas utan förfars. Oj, nu kommer en galen jojo här. Ska vi se, han är helt tokig. Vi ska se vad han vill. Man vet aldrig.
Han vill ha tackling.
Vad vill du för att...
Mamma?
Jag vet inte, jag är ju här och jobbar. Hon är väl i stugan eller i huset eller nere vid kojan eller i bastun eller... Finns det så många ställen? Gå och kolla i stora huset. Kom tillbaka om det är någonting. Hej då. Alltså, han får sån panik. Alltså han, du vet, han kan sitta med mobilen och kolla på någonting. Och sen så märker han så här att det inte är en förälder precis när han sträcker fram armen. Och då måste han hitta den direkt. Så springer han runt och skriker tills han hittar någon.
Ja.
Ja, nu hittade han mig.
Ja. Men en annan sak som är intressant, ja, men det var ju väldigt bra konstruktivt förslag att Digge. Men en annan intressant sak, det är ju när du satt kvar och Li plockade undan säkert flera kvällar då, hjälpte Digge till med plocket och Martin? Eller var det bara Li som plockade undan?
Alltså, Martin hade ju de här kvällarna som vi pratar om nu. Då hade ju Martin, nu ska vi se, nu kommer folk igen. Nej. Nu ska vi se, vad var jag? Jo, då hade Martin lagat maten. Och då är man ju entledigad från hushållssysslorna om man har liksom stått och slavat i spisen. Är du kvar?
Jag är kvar.
Ja, då är man entledigad från hushållssysslorna. Så att då är det ju de andras ansvar att plocka undan och diska. Så då har jag verkligen, alltså att Li och Digge har dragit igång. Och jag har...
Just det. Alltså, men för då, det bidrar väl till kanske lite frustration också, att då är du den enda typ som inte har chippat in i hela sällskapet.
Ja. Visst. Och jag menar, jag ser ju, alltså jag tror inte, jag kommer inte få med mig några lyssnare på det här. Alltså jag kommer inte, det är inte som att det inte kommer att vara så här backa Nisse att slippa hus och systrarna. Alltså det är verkligen inte det. Men jag bara vill liksom ändå, jag vill öppna upp för en diskussion kring det här. Och jag tror så här, grejen är ju att ha ett schema. Om man är flera personer och så håller på att det liksom blir en sån, att det blir så att man kan ta det lite lugnt. För att det var ju en kväll när jag hade lagat mat. Eller det var en av de kvällarna. Då hade Martin diskat. Han var jätteduktig. Han gick iväg och diskade. Och sen så satt vi och snackade. Men då satt han på helspänn. För helt plötsligt så började det hända grejer i köket. Och då blev han så här, shit, vad är det som händer nu? Är det inte färdigt där? Vad gör de nu för någonting? Du vet, för att då fick han dåligt samvete för att det hände någonting annat i köket. Förstår du? Så att det, och det här är ju, jag tycker att det här är ju rätt jobbigt. Alltså när det blir någon slags, och nästan då att det kan bli liksom som ett ställningskrig. Att det är så här, ja, alltså du har diskat undan. Ja, ja, men vad fan, man ska ju skruva loss sinken och ta ut den och skura den med stålull och alltså och montera ner köksluckorna och lämna in på omlackning. Alltså, tror du att du är färdig? Här är liksom, vänta, toalettstolen sitter ju kvar. Alltså, vad är det här för någonting?
Ja. Ja.
Så att
nej, men det här är något som är intressant att fundera på. För jag har märkt det att du, alltså när du är min gäst, så tycker du det är jobbigt om jag, att jag håller på liksom.
Ja, men du
sysslor.
Är ju också extrem på att hålla på. Alltså det finns ju ingen som kan sitta still så lite som du. Alltså när man är på middag hos dig, då är det ju så här, då är det ju jag, Li och Sara sitter och snackar. Du är ju någon annanstans hela tiden och gör någonting.
Ja.
Oklart vad. Men det är alltid något som är på gång.
Nej, men kanske att jag inte gillar att sitta still. Det kanske är därför jag har instiftat en regel som är när jag lagar mat åt folk, att jag tycker att det är, jag brukar tänka så här, att jag inte ska sitta, alltså det är jag som har typ vad heter det, kontaminerat alla tallrikar och kärl, så att det är extra viktigt när jag har lagat maten att det är jag som sköter det, att jag inte kan lämna andra med massa grejer som jag har åstadkommit, om du fattar.
Men du har väl inpräntat i det, likt jag då har det här med att jag vill vara äldre, så har du inpräntat i det att så här, alltså du är ju som en gamla skolans hemmafru, alltså som typ äter när du får lite tid över, halvt hukad i köket vid köksbänken. Alltså, och sen så handlar det mer om att du ska springa runt och serva folk.
Nej, men jag kanske är med, alltså det kanske, det, så ska det ju inte vara. Och det kanske är för att ni är på middag så sällan, så att då är det en viss anspänning. Jag tror att jag är som bäst när jag är hos Mo och Martin. De har ju ofta jobbat nu, så då har jag lagat maten, men har liksom ro i kroppen, att disken får ändå stå framme 3 minuter och sen så går vi liksom samlad tropp, den som inte håller i Adrian.
Vad sa du,
och,
3 minuter?
Ja, eller du vet, det får stå kvar en stund i alla fall.
Men igår kväll till exempel, då var ju Digg och Martin inte här då, utan då var vi själva. Och då sköljde jag av grejerna och ställde i diskon. Och sen lät, för diskmaskinen var otömd. Och sen så tömde jag den i morse och fyllde den.
Ja. Nej, men det är intressant fråga. Och det låter ju skitsmart som Digge säger.
Jag tror det. Att, speciellt då om man är som jag då. Alltså jag, eftersom jag inte har det i mig.
Nej.
Att hjälpa till och vara liksom en hygglig medmänniska, utan mest vill sitta still och
Men det här är ju intressant. En grej som är intressant i det, ur ett liksom föräldrapods perspektiv, det är att du brukar ju alltid säga att när vi har pratat om typ så här, vilka sysslor barn ska göra, och ska de ta sin egen väska, och är det viktigt att de känner ansvar, och ska de hålla sina rum snygga, ska de hjälpa till med någonting annat, har du alltid sagt så här: det spelar absolut ingen roll, de behöver inte göra ett skit, de kommer nog bli hyfsade människor i alla fall.
Ja.
Men här är
och så
ju...
tänker du att, alltså, att jag borde själv se mig själv som ett varnande exempel på hur vidrig man blir.
Nej, inte vidrig. Nej, men det här är väl ett tydligt exempel på hur mycket ens uppväxt påverkar ändå. Och det här är väl någonting som du, ja, men kanske men, skulle här, vänta, ha lite mer i ryggmärgen
ju,
att...
och det här är ju, alltså min mamma, alltså min pappa, han är ju, diskar ju hela tiden, han gör ju inget annat och har aldrig gjort något annat, alltså hela mitt liv.
Nej.
Det var det enda han gjorde, alltså stod med de här jävla latexdiskhandskarna och det jävla diskförkläde, alltså det är ju så. Speciellt efter när han hade bastat, då kommer jag ihåg, då stod han och gärna då
han fick att, han var, sammet, eller?
Att han var naken, alltså att han hade det här förklädet på sig och diskhandskar.
Just det. Ja, min pappa var också väldigt mycket efter bastumode jämt, hade sina y-frontskalsonger bara och eftersvettades i köket.
Så det, ja, så men så det, också. Det är ju inte så att det är, att jag har ju väldigt positiv, om man nu tycker att det här med hushållsarbete är någonting positivt, alltså från min pappa. Alltså han,
ja, nej, skulle... men inte det men, utan din uppfostran, det här du sa att det var så lite som förväntades av dig, att du fick panik om du började plocka diskmaskiner när du var 15 år gammal.
Ja. Men det måste ju finnas både de som tycker om att njuta av maten och de som tycker om att tillaga den.
Ja, eller men tycker du inte att ja, men någon slags varnande exempel ändå, att du kanske hade velat, alltså för din egen skull framförallt, ha det lite mer i ryggmärgen.
Ja, men alltså både och, alltså, för att, så här är det ju, jag menar, när jag och Li är ensamma, när det är själva i liksom familjearbetet, då är det ju för fan, alltså fan vad jag slavar hela tiden och gör mycket grejer jämt, alltså allt. Men det är väl det att jag har ju jävligt svårt, det som är mitt stora problem är väl att jag har svårt att föra mig bland folk, alltså det är väl där är ju liksom, alltså att det är när man har gäster och hur man ska liksom hålla på, alltså jag tycker väl att det är, jag har svårt att liksom lägga på någonting då, utan det blir snarare tvärtom, att jag regrederar och blir liksom lite sämre. En lite sämre version av mig själv på något vis, vilket ju är, jag vet faktiskt inte. Jag tycker inte att jag känns som ett varnande exempel, för att jag vet inte heller vad jag ska vinna på att, vad vinner jag på att folk tycker att jag är bra på hushållsarbete, alltså det är, jag vet inte. Och vad, alltså jag vet inte, nej, jag skiter nog i det, tror jag. Men jag tycker att man ska dela jämnt på det.
Men det var ju en väldigt spännande slutsats.
Nej, men jag tycker man ska dela jämnt på det.
Och självkritisk berättelse.
Nej, men jag tycker man ska dela jämnt på det. Förstår du? Men jag tycker att det bästa är väl att dela upp det då. Så att det liksom blir tydligt. Ja. Så att man får göra det på sitt sätt. Liksom. För att jag tror jag också kommer ifrån... När jag var som värst liksom, alltså när jag hade alla mina scheman och det, så här, det kunde gå en hel arbetsdag, fredagar oftast, på att jag städade i lägenheten och dammsög soffan och skurade och dammade alla bokhyllor, och att jag hade det här att man ska aldrig komma hem till mig och se om det är städat eller inte. Det ska liksom alltid, det ska alltid vara som att det är nystädat. Alltså att det var, och det här tog ju över mitt liv lite grann. Alltså jag kunde liksom inte slappna av. Och det här med lördagmorgnarna, att jag kunde liksom inte göra någonting innan det var liksom, om jag visste att toaletten behövde tvättas, så bara städas, så bara shit, jag kunde inte slappna av innan det var gjort. Alltså att det var liksom,
nej.
Jag tror att jag kommer nog lite från det. Och sen så har jag blivit mer att jag så här, fan det löser sig. Men sen så är det ju liksom, om man då blir en sån, fan det löser sig, så helt plötsligt så är det en tunn gräns mot mans svin sitta och vräka sig med lätt grogg och skrocka och googla barely legal porr. 18-åringar alltså, tänkte jag på då.
Ny take på gateway-teorin där.
Ja, hur är gateway-teorin?
Du tar liksom Nils Bejerot vidare in i samtiden.
Ja, men hur var gateway-teorin? Berätta om den.
Ja, men det är att om du dricker mellanöl, då kommer du bli sugen på att röka en cigarett kanske.
Ja, inkörsportsgrejen.
Om du röker cigarett, då kommer du vilja röka gräs. Om du röker gräs, då kommer du vilja pröva heroin.
Just det.
Och sen så är du på plattan och drivs helt av ditt heroinsug.
Och på och vilket sätt var det här nu då? Just det, att om jag då skippar mina rutiner och inte har det tokstädat, så blir jag... Så jag plötsligt så är jag... Ja, så är det.
Då blir du hebefil.
Men det som är grundgrejen, och det är ju, alltså någonstans så är det ju att jag, och det här är ju jag, någonting som jag och Li pratat jättemycket om i parterapin, det är ju att jag sätter ju ofta mina behov främst. Eller det är liksom självklart för mig att de kommer i första rummet. Alltså det kan ju vara, alltså vi hade ett exempel, jag vet inte om jag pratade om det i podden, men det var ju när vi var på en fest hos några bekanta, och det var samtidigt en viktig tennismatch. Och hur jag, alltså jag kan inte låta bli och inte, alltså jag kan inte låta bli den matchen. Alltså jag sitter, då måste jag sitta i ett hörn och kolla på den, eller liksom sitta vid bordet och ha den i knät och titta på den på mobilen. Och även när jag och Li ska därifrån och vi skulle ut och käka middag, jag och hon, på restaurang, så måste jag titta på den på sparkcykeln på en sån här Voi på vägen dit, och typ, men samtidigt låtsas som att jag inte gör det. Alltså att det liksom är, ja, att, och jag kan inte i stunden förmå mig att inte titta, för jag tycker att det är så viktigt och jag vill verkligen göra det.
Men hur är det med det då? Är det en eftergift som Li borde göra för att det är viktigt för dig, eller borde du liksom kunna jobba runt det behovet eller den längden?
Så långt har vi inte kommit riktigt i teorin, utan nu håller vi mer på och ju att
prata om
triggers. Jag är ju en person, mitt grundläge är, jag vill göra någonting, jag vill ha någonting, och så tar jag det, medans Lis grundläge är väl mer tvärtom då, att tillgodose andras behov. Så att där handlar det väl om man tänker sig förlängningen då, att vi ska kunna mötas på mitten, att hon ska bli bättre på att se till sina egna behov och göra sin skit, och jag ska bli bättre på att
så hon ska försöka hitta sin Wimbledon match
ja. Och det där är ju ett problem, eftersom hon inte har de grejerna ju. Alltså, jag har ju 1 miljard sådana där grejer som jag kan ta till om jag vill vara i fred. Hon har ju inte riktigt det.
Så kanske det är också börja gå på ensam bio som jag gjorde en gång i tiden.
Du är ju ganska bra på både och ju.
Verkligen. Alltså jag jag gör verkligen grejer för min egen. Alltså jag sa någon gång att mitt ideal var att jag skulle vara som en hemmafru på 50-talet, att så här, man är nöjd när alla är mätta och rena typ. Men så är det ju verkligen inte för mig, utan jag har ju en väldig hunger också på massa olika saker. Jag hungrar efter bastu. Jag hungrar efter att äta pizza på mitt favoritställe 800 grader. Gå in och ta en ensam pizza. Jag hungrar efter att åka jättemycket rullskidor. Men ja, och ibland så krockar det verkligen med familjen. Och ibland så tror jag att jag gör så pass stora anpassningar så att det inte krockar, fast det är ett självbedrägeri, för att jag kanske gick upp jättetidigt på morgonen, men då kanske jag gick och la mig tidigt också, och att det inte var så trevligt liksom. Ja,
ja, det är ett
jag har en jävla hunger, helt enkelt.
En jävla hunger, där har vi avsnittsnamnet.
Ja.
Men hörru du, Manne Forsberg, ska vi säga så?
Jag kan, det tycker jag. Jag kanske ska be om ursäkt nu om ni märker att jag har kört bil från Västertorp till Uppsala medan det här avsnittet pågick. Jag vill inte säga det i början för att då kanske någon skulle bli stressad. Men om det har varit bilbrus så är det därför.
Men vi
har... Det var jävligt trevligt att köra bil och prata samtidigt, tyckte jag.
Ja, det är en grej. Ja. Det är en bra grej. Men ja, nästa vecka så hörs vi igen. Då är det ett nytt avsnitt.
Ja, det gör vi verkligen.
Ja.
Tack för idag. Ha det bra allihopa. Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.